Den här kvällen, 27 januari, det är ju ikväll som, det här är ju då vi ska komma ihåg det som skedde då vid förintelsen. Varför 27 januari? Ja, det var för att det är det datum man har valt. Det var ryssarna. Vi ska inte glömma bort att det var inte bara amerikanerna som befriade oss ifrån nazismen. Det var ryssarna också. Liksom det här kalla kriget kom ju efteråt. Men de samarbetade mot Hitler. Så det var ryssarna som kom till Auschwitz, österifrån. Och det är det som de tågade in och befriade det här lägret då, detta januari 1945. 72 år sedan alltså. Och Auschwitz, jag vet inte hur väl ni tänker geografiskt, men det ligger faktiskt inte riktigt i det som är Tyskland nu, utan det ligger ner mot Tjeckoslovakien hållet, Polen långt ner i söder, ska man tänka. Då hittar man Auschwitz. De hade sina förintelseläger just i östra Europa, kan man säga. De var väldigt rädda för att bli avslöjade, tyskarna. Så de hade också såna här dödsmarscher, som det kallas. Det vill säga, man skulle evakuera lägren. Dels för att de trodde kanske att de skulle kunna använda judarna som förhandlingsobjekt. Genom att ge oss fri lejd, så får ni ta våra fångar. Så de behöll fångenskapen ända till sista veckorna innan de vart besegrade. Och då skulle alla då marschera in mer i centrala Tyskland då. Om de dog spelar ingen roll. Vart de för besvärligt så sköt de dem. Det var 6 miljoner judar alltså som man dödade på olika sätt då. Nu vet jag att FN tänker lite annorlunda kring den här dagen. De vill se henne som förintelsens offer. Alltså, och det är sant. Judarna var ju de som var huvudplanen från Adolf Hitler. Det var ju den slutliga lösningen enligt han. Det var så dokumenten beskrev det hela. Sen fanns ju andra intressen och andra människor som hade sina avogheter. Så de slog ju in de förståndshandikappade, kriminella, homosexuella, polacker och romer, ja just det, i samma veva. Så det var verkligen en etnisk utrensning han höll på med. Men vi ska inte glömma bort hans plan var judarna. De dekret och de order som utfärdades och det som stimulerades, det var den slutliga lösningen att få döda och få stopp på det judiska folket. Det var vad han var ute efter, Hitler. Så därför så, när en sån här dag kommer, så kanske jag har lite svårt att hålla med FNs sätt i det hela. Men det är samma datum, så jag tänker alltid kring judarna. Tänker jag jämt. Och jag tänker ytterligare en sak som man nästan aldrig brukar prata om. För den här minnesdagen, normalt har man inte sådana här högtidsdagar och så kring hemskheter som har hänt. Nu tittar Bibeln. Utan det är goda saker i allmänhet. Det är något gott att uppenbaras eller en stor seger har skett. Det här minnesdagen skedde ju inte ens när tyskarna var besegrade. Utan det var när de upptäckte judarnas situation i Auschwitz. Så historien är lite annorlunda här. Upptäckten, jag ska tänka er de här generalerna, ryska och amerikanska generalerna, som hade varit och krigat då i 5, 6, 7 år kanske. De var inte något särskilt barmhärtiga av dem heller. Jag menar, människan blir förhärdad i ett krig. Det fördärvar den snällaste. Alltså, ska du klara av ett krig och överleva själv, så måste du bli hård i ditt hjärta för att klara av det. Du måste nämligen kunna skjuta han som tänker döda, annars dör du ju. Så det är de som klarar av att skjuta först. De måste kunna döda, annars dör de. Så det går inte att säga att segrarna var barmhärtigare. De har ju dödat tillräckligt många för att lyckas segra. Men så ser det ut på den här hemska planeten. Det hemska, det var det onda. För den här 27 januari för mig, det är en minnesdag där jag tänker på hur det är möjligt för djävulen att få en människa, nation och folkslag att bli så blind så att de kan utan att tveka till och med tycka att det är något gott att gasa ihjäl och döda 6 miljoner judar. Hur är det möjligt? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men vi vet att det är möjligt. För det fanns bara en Hitler. Men det var väldigt många som deltog i det här. Så det är möjligt för många att bli så korrupta i sina sinnen, så omänskligt avtrubbad, så att man gör det mest otänkbara. Och därför tror jag att det kan ha ett visst värde att man behåller kunskapen i liv. Inte kanske liksom att i första hand så här gjorde Hitler mot judarna, utan var vaksamma. För djävulen kan återupprepa detta. Och det är också en av baktankarna med minnesdagen då, hos många. Sen är det ett vittnesbörd om judarna. Och är det så att man någon gång tvekar på Gud, om Gud finns eller inte, då skulle jag bara vilja säga så här, att titta på det judiska folket. De har alltid varit utrotningshotade. De har alltid varit fiender i mänskligheten och andra tyckt jämt och ständigt. Och trots allt detta så överlever de som folk. Det vittnar om att Gud finns. För finns det ett folkslag som den övriga mänskligheten har velat utrota, så är det faktiskt judarna. Men det har man inte lyckats med. De övriga, med sig naturfolk och sånt där, det har vi lyckats ganska bra med. Det finns den vita rasen i USA då. Tagit bort olika indianstammar hit och dit. Det var inga problem. Men judarna går inte. Och det beror på liksom att de har med Gud att göra, och de är Guds utvalda folk. Och vi kan inte gå emot judarna utan att drabbas av olycka. Vi har Guds ord på det. Och det blir lite mörkt att gå in i den delen av historien och visa det, så avstå det. Men jag vill bara påpeka de sambanden för oss. Vi har i Sverige har vi noterat ökat våld. Vi har noterat att trots att FN har kommit med det här med mänskliga rättigheter och så här, så minskar det hela. Alltså att vi behandlar mindre och mindre varandra som människor. Vi behandlar varandra mer som objekt på olika områden. Marknaden pratar vi jättemycket om. Utanförskapet som man har pratat mycket om är ett sätt att få in mer personer på arbetsmarknaden till exempel. Men jag är inget marknadsobjekt. Jag är en människa. Och skapad av Gud. När jag får olika reklamannonser och så där, så ser man ju vad jättetrevlig vissa är. De glömmer ju aldrig en födelsedag eller en namnsdag på mejlen. Och de är så jättetrevliga ställ. Och det är bara för att få sälja några produkter. Alltså, men mer värd än så är jag väl, snälla ni. Jag är en människa skapad av Gud. Jag är en avbild av Guds, ja, till och med helighet. Det kan man inte tro idag. Men framöver kommer det att bli så. Jag och Jenny tillsammans. Då blir vi liksom en avbild av Guds helighet. Vi är sannoliken inga marknadsobjekt. Och så har det kommit liksom in nya trender. Vi ser de sexuella sakerna som kommer, och sexuella trakasserier mot olika kvinnor. Ja, det kanske har funnits förut. Jag vet inte om det är mer nu. Det kanske är mer uppmärksamhet i media bara. Men jag tror att det är mer. Kommer en vilsen skara med en annan åskådning som tycker att det där är okej. Ja, men vi svenska karar, vi har lärt oss många decennier att man ska behandla kvinnan med respekt. Och inte hålla på att döma sig hur som helst. Jag vet inte hur många år de här andra killarna kommer att behöva det, men det verkar som att de inte ens vill ta till sig många av dem. Och det är väldigt oroande. Men det finns mycket så här. Dagligen hör vi nu talas om mord och någon som skjuts och sånt där. Det fick man ju gå ända till New York och Chicago för bara ett decennium sedan. Nu läser vi om att i Sverige, mest Malmö då, är det kring då. Så det har kommit in någonting i vårt land. Och finns det något samband kring att våldet har ökat? Kring att respekten för människan har minskat? Jag menar, om man läser de här korruptionsaffärerna till exempel. Ja, snälla ni som sitter här och har betalat skatt. Ni är delägare i en sommarstuga i finska skärgården. Det är en som bara använt era pengar till det. Han var högt uppsatt, men det var era pengar och ni hade inte blivit tillfrågad om ni var med på det. För då skulle ni ha sagt nej. Sånt där blir så upprörd. Men man tänker så här, betyder inte vi människor mer än så för höga makthavare? Är vi bara liksom en mjölkko som ska mjölkas ur för att de ska berika sig? Ja, ja, så ser världens system ut. Och det är inte vår sak egentligen. Det tillhör världen. Världens herre tar hand om dem och det kommer han att göra på något sätt. Och vi tillhör en annan herre. Vi slipper bekymra oss. Men man ser hur ont det faktiskt är. För skulle vi göra något liknande så är det fängelse direkt. Då är ingen tvekan om det. Vi måste vara väldigt, väldigt skickliga advokater för att liksom få oss ut ur häktningen. Men det här går nästan automatiskt. Så är vi lika inför lagen? Ja, nej, det är det inte. Det är någonting som många vill att vi ska tro på, men verkligheten är inte så. Och det finns så många exempel på hur ont det har blivit. Och när våra yngre tonåringar måste gå till skolor med ångest för att det finns grupper där som trakasserar dem. I Auschwitz, det var där vi var, där tågade alltså ryska armén in den 27 januari och befriade Auschwitz. Och de var så chockade, de här ärrade generalerna, som själv hade dödat lika mycket, fast då i fredens tjänst. Och de amerikanska generalerna kom så var det likadant. De var alldeles förbluffat chockade över hur ont saker egentligen kan vara när de får se. De hade fått rapporter skriftligt, tekniska siffror. Det får vi också, 6 miljoner. Ja, men vi har hört siffran så många så det tar oss inte i hjärtat. Men om vi skulle se dem, då tror jag inte vi skulle orka leva sen efteråt. Det skulle vara för mycket för oss. Så vi ska behöva vara glada att vi slipper det. De här generalerna, de såg att det var sant. Och det var ju väldig aktivitet för att ge dem lite upprättelse. Amerikanska tredje armén, de gjorde en extra grej som jag faktiskt tycker var riktigt bra. De tvingade nämligen tyska folket i området att komma och titta efter på likhögarna, se hur det såg ut, se vad de har deltagit i, se vad de har supportat, och de tvingades till det av armén. Så det var ingen som vågade säga nej. Innan de började på begrava, innan de började, de skulle se konsekvenserna. Det här har ni gjort. Jag såg en journalfilm på när jag var så förbluffad över, av alla tusen som gick förbi, så såg jag en kvinna som bröt ihop. Det är egentligen vad alla skulle ha gjort. Men de gick ganska stelt förbi. Och det är klart, de var ju själv ganska förstummade efter kriget. De har ju stängt av bra mycket, för de har ju blivit bombade de också. Så någonting har ju stängts av, men det är det medmänskliga som stängs av såna här gånger. Det här faktum att vi är människor tycks försvinna såna här gånger. Och det tror jag det, för djävulen är ingen människa, och det är djävulen som ligger bakom det. Men att han kan få oss att agera till så grymma saker, så att vi till och med tycker att vi gör något bra. Sånt måste vi vara vaken över, kära ni. Vi som tillhör Jesus och vi som tillhör sanningen. Vi kan bli lurad, vi kan bli manipulerad. Men så länge vi håller oss till Jesus så blir vi inte det. Man ska vara väldigt noggrann med att inte ta parti för vilken människa som helst. Men man ska vara lika noggrann med att alltid ta parti för sanningen. Ibland kan det vara gynna din vän. Och ibland kanske du måste gå till rättavisa din vän. Men det är fortfarande sanningen som är det viktiga. Det är det som hjälper. Om jag liksom stöttar en vän eller så här, ja, så gör jag det förmodligen av förståeliga skäl. Jag har något egen intresse i det. Eller att jag är bunden kring något gemensamt skam eller någonting. Då blir det väl också samma sak. Men jag gör inget gott. Jag hjälper bara personen vidare på den dåliga vägen. En sann vän stöttar när sanningen säger att man ska stötta. Och bär när sanningen säger bär. Och tillrättavisa och lägga till rätta när sanningen säger så. Då är man sanna vänner. Och då håller det. Det finns en kärlek, det finns något evigt som håller ihop allting. Kärleken är evig. Det är ett bra klister som fungerar både i vänner, äktenskap och allting. Det är enda klister som vi människor ska ha mellan varandra egentligen. Alla andra intressen är felaktiga. När nu judarna, som också är skapade av Gud och är Guds utvalda folk och egendomsfolk. Vi är de hedna kristna. Judarna, vars stat heter Israel. De är det utvalda folket. De är det fostrade, tuktade folket av Gud. Det är de som har burit fram det som har blivit våran räddning. Alltså, judarna har hållits, i strama tyglar av Gud. Jag kan tänka mig att det kan bero på generna. Det skulle vara rätt. När Jesus föddes så skulle det vara rätt till varenda mikromillimeter. Så han föddes av en kvinna. Så det är fullt ut mänskliga fanns där. Men han skulle också vara född av Gud. Så att det skulle vara två stycken faktorer som var 100% perfekta. Där avlades alltså Jesus fram under Guds försorg. Så det är därför vi är frälst. Jesus kom. Sen är det en gåta som inte är någon gåta, eftersom det ingår i Guds plan att just det folk som Jesus kom ifrån, de tog inte emot honom. Men det var ju för att evangelium då skulle ut till oss, att vi skulle få chansen. Så när vi vet att för 72 år sedan så uppdagades det, att det 12-åriga nazistiska maktväldet, de hade bara hållit på 12 år, hade avrättat över 6 miljoner judar. Och räkna in alla andra dödsfall, ja, det blir obeskrivligt. Angår det oss? Det angår oss som är kristna. För det värsta jag kan göra, det är att säga så här: Bertil och Laila, de var inte mina föräldrar. Alltså mamma och pappa. Man kan inte förneka sina föräldrar utan att förneka rötterna hos sig själva. Vilken dåre som helst inser hur idiotiskt det är att göra så. Det går inte. Jag kan inte förneka mina förfäder. Jag behöver inte hålla med dem i allting. Jag behöver inte tycka att allting de gjorde var bra. Men jag är ändå kommen av dem, ur dem. Och det är likadant med oss kristna. Det angår oss, för att judarna är våra bröder och systrar. Så har Gud bestämt. Sen kan vi gå och tycka det ena och det andra. Nu menar inte jag liksom den israeliska nationen i första hand. För det rör också ekonomiska och politiska krafter som styr. Och de måste hålla på och kompromissa med en det ena och en det andra. Så jag tycker de gör det fantastiskt bra. Som liksom har hållit ut så här länge. Men den judiska människan, det som är Guds utvalda folk, de är våra bröder och systrar. Och ännu mer. Och varför är det, ska jag säga, ännu mer? Jo, Jesus Kristus, vi kallar honom för Herren. Många gånger säger vi att han är vår konung. Och är du frälst så är det sant när du säger det. Men i första hand så uttalades det nya förbundet, det var ju bara judar runt första nattvardsbordet där det nya förbundet instiftades. Och i första hand är Jesus judarnas konung och giltigt de olika förbund som har slutits med honom eller med judarna där då. Så när vi blir del i det hela, vi erkänner kungen eftersom vi tillhör samma nation, kan man säga. Vi tillhör den här gruppen som faktiskt i Bibeln inte kallar för Israel eller hedna kristna. Utan har ett annat finare namn. Jag ska läsa det. Från Romarbrevet 11 kapitlet. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot. Men om du förhäver dig, ska du veta att det inte är du som bär roten, utan det är roten som bär dig. Det här pratas alltså, förstlingsbrödet är heligt. Det är det judiska folket. Det är roten. Och eftersom världens makter styr på denna jord, så har världens makter alltid och på olika sätt velat bekämpa just judarna. För att de är roten. De är alltså folket som världens krafters motståndare, alltså Gud, äger. Och vi är del av det där. Så vi kommer att bli bekämpade av det mörka och det onda. Bara för att vi tillhör Kristus. Men det är egentligen inte vi som bekämpas eller förföljs. Ska tänka på det om folk är dum mot oss någon gång. Det är Kristus man förföljer i dig. Det är lättare att tänka så, så slipper man ta i tur med knytnävarna. Man överlämnar saken till Herren istället. Han är den som kan döma och agera riktigt och rättfärdigt, så det blir även bra för den människan. Det kan vara bra om någon slår dig på den ena kinden. Då vänder du den andra till, får de slå en gång till. Och kanske de liksom tänker efter då. Vad är det för en kar som inte slår tillbaka? Okej. Vi kan alltså inte förhäva oss gentemot Israel. För som Bibeln säger, om du ändå gör det, så ska du veta om att det inte är du som bär roten. Det är roten som bär dig. Och här blir det så svårt för oss. Inte för oss, men för många av världens makthavare. För de har lärt sig propagandamässigt många att se ner på det judiska folket som mindre värda. Och här tvingas de. Det är de som är roten. Det är inte jag som bär roten. Det är de som jag ser ner på som bär mig. Och så är det med oss kristna. Det judiska folket är roten. De har ännu inte tagit emot räddningen Jesus som vi har gjort. Det kommer. De kommer att göra det. Men fram till dess, det är de trots allt som bär upp oss. Så är det ordnat andligt. Det är inte vi se. Och som man kan förklara på mängder med olika sätt. Men det är Gud som låter det vara så. För att han har bestämt det så. Om vi fortsätter till det här finare som är Efesierbrevet. Jag sa att jag skulle läsa något fint. Ja, hela Bibeln är ju fin förresten. Efesierbrevet 2 från 13 versen läser jag. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära Herren genom Kristi blod. Till han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar. För att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Det här sammanhanget handlar ju om lagen kontra nåden. Det Jesus kommer med, eller det Mose kommer med. Gud har förenat allting genom att vi fått dött bort ifrån lagen. Som Jesus då har fullbordat. Han kom ju inte för att upphäva. Han kom för att fullborda. Så det finns med ändå. Nu står inte lagen på några stentavlor. Men de står på den här. Av kött och blod. Hjärtat. De skulle det skrivas in. Så att det liksom får bli omslutet av Herren. Och hans blod. Och hans heliga ande på ett annat sätt. Då förstår vi den och då kan vi leva efter den på ett annat sätt. Inte av något tvång, utan det är en del av oss. Vi går omkring många gånger och gör rätt, fast vi aldrig har läst lagen. Kan ni tänka att det kan bli så? Men så kan det faktiskt bli. För att den heliga ande bor i oss. Och han är en del av Gud. Och Gud vet väl vad han gör. Om han bor i oss så blir det väl bra någon gång ibland i varje fall. Ja, det är inte så svårt. Nu ska jag fortsätta från 18 versen. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan ni är medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Det heter inte Israel. Det heter inte hedna kristna. Det är detaljer. Det kallas för Guds familj. Så i en familj det finns inte de här vanliga gränserna med sämre och bättre och så. Vi har en gemensam fader. Och vi är alla barn till den fadern. Så vi har ingen anledning att bekämpa varann och kriga varann eller förneka varann. Vi ska säkert istället stötta upp varann som en familj. Vi brukar liksom se till att vi inte blir fientliga i Sundsgruppen här mot Israel. För samma stund vi blir det, då upplöses gruppen. Alltså, man kan inte vara fientlig mot Israel utan att drabbas av någon sorts olycka. Möjligen kan det komma en korrigering eller lite rättavisning från Gud. Men har man hållit på för länge så blir drabbas av olycka. Det är de sambanden jag tänkte påpeka. När vi i Sverige på olika av våra, några av våra offentliga företrädare, det vill säga de folkvalda, kanske inte är öppet fientlig mot Israel. Nej, men man kanske stöttar några fraktioner som vill döda Israel. Så det är samma sak. Då lever vi i en sån nation som inte är välsignade mot Guds utvalda folk, mot våra rötter. Därför drabbas vi av olycka. Därför ökar våldet, kärlekslösheten. Därför försvinner beskyddet för vårt land. Vi ligger öppet nu för det onda, för så har vårt folk bestämt nu. Vi är en andel kristna kvar i landet som kan åstadkomma en avgörande förändring om Gud behagar använda oss till det. Annars får vi se konsekvenserna hur det är att leva i en nation som måste motta Guds vrede. För det är vad man drabbas av. Det är inte bara så att om vi skulle sätta igång och fixa en armé och så skulle vi åka ner till Israel och försöka besegra dem med krigsmakt, så skulle vi inte komma i närheten av deras gränser, för Gud skulle sända en massa änglar eller annat som såg det. Vi kom inte ens fram om inte han liksom lät det ske. Men vi deltar på ett annat sätt. Vi liksom tror att det är medmänskligt att stötta upp Israels fiender. Nej, det är inget medmänskligt alls i det. Det är så har människan alltid gjort på den här planeten. Men när var det fred på den här planeten sist då? Hur har det blivit med allt möjligt konstigt som sker? Vi drabbas av ganska mycket ondska. Och det kommer att bli uppdagat mer och mer hur det verkligen ser ut. Vi har ju liksom, vi lyssnar ju på nyheterna. Och det är inte tillåtet att vad som helst förmedlas där. Men när det liksom väl kommer ut saker och ting, då blir vi nog chockade över vår egen nation också. Men fram till dess så får vi höra om mycket onödigt våld. Eller man tänker så här. Alltså, jag har ju varit kriminell. Jag vet ju hur kriminaliteten liksom var funtad på 60-70-talet. Så där. Det skulle aldrig någonsin ens komma på tanken att råna en pensionär. Aldrig någonsin. Vi skulle aldrig någonsin ta en enda cola från ett barn. Vi skulle aldrig någonsin stjäla någonting från en handikappad. Idag är det det som man väljer ut för att de är lättaste offren. Så Till och med fanns det någon sorts heder i kriminella kretsar när jag växte upp. Att när någon började gå över de gränserna, då tog man i tumen åt varandra. Då med knytnävar då. Ville de vara med så fick de foga sig efter att det finns en norm. Man skär inte av äldre. Man öppnar dörren och lyfter på hatten åt dem. Man skär inte av barn. Man ger dem någonting istället. Ser du en handikappad så ska du inte ens ha tanken att du ska kunna skära hans dator. Hjälp han över gatan istället. Och det bultar man in i varann då. Jag säger inte att man ska göra så. Men alltså, vi behöll en norm som vi inte ser idag. Man har släppt den gränsen också. Det är liksom det som är ont har fått välla över sina egna gränser till och med nu. Har Herren övergivit oss? Ja, nationen har Herren övergivit. Nationen Sverige. Men folket, det kristna folket, som tillhör hans familj, alltså vi, har han inte övergivit. Så det är frågan om, kan vi åstadkomma en förändring? Ja, om Gud säger det så kommer vi kunna göra det. Men fram till dess så får vi lita på att Gud håller allt i sin hand. Vi lever också i tider som ska bli onda. Och det är klart att innan någonting riktigt bra sker, så ska man ner i sin botten. Och där vänder och så går det uppåt. Nu tänker vi ofta att det är sista tiderna. Vi kopplar in allting där. Ja, jag har också gått i de tankarna. Jag har fått skäl att bli mer och mer tveksam till det. Och jag börjar nämligen fundera på vart har jag fått det ifrån. Jag börjar titta efter vart har källorna varit. Alltså vilka har fått förmedlande till mig och så vidare. Och därför blir jag tveksam. Jag hade en helt annan syn på mycket saker för typ 10 år sedan. Den blev utbytt här och jag har sett väldigt mycket. Jag har skäl att fundera en hel del framöver kring det. Jag säger inte att det är fel, men jag kan inte gå ut och propagera för det. Men det är en möjlig väg i det som sker. En annan möjlig väg i det här onda som tilltar, det är att vi eller folket ska förstå att vi behöver något annat i vår nation. För alltid när det blir som en stor folkväckelse, då ett helt land vaknar, så är det ju kaos. Det är liksom kris för folket. Jag menar, i slutet på 1800-talet var ju Sverige en nation där människor svalt i. Måste bli utvandrare till USA för att kunna överleva. Nu är det så kom det ju en alkoholism som... Hälften av alla karar i landet var ju alkisar. Barnen led och kvinnorna led. Och det nådde en botten. Som gjorde att sen efter det gick det bara uppåt. För att det var tillräckligt många i nationen som gick till Gud. Och Gud valde att svara på sina barns böner. På sin egen familjs böner. Och kanske han bara gjorde det för sina barns skull. Men han kanske blev då tvingad att ordna till hela Sverige. Så att vi fick en bra miljö och växa upp och känna oss trygg för våra barn. Men vart är vi idag? Jag vet inte. Ska vi förbereda oss på att Jesus kommer om 2 månader? Ja, hur förbereder man sig för det? Jag hittar inga som helst direktiv om det. Vi ska ha olja i flask. Nu är jag där igen. Lampan. Ja, men tillhör du Kristus så lär du ha olja i lampan även om det skulle vara 150 år innan Herren kommer. Eller är det tomt? Eller vad säger du? Men om du liksom vet om att nu kommer Herren nästa vecka. Ja, då fattar jag. Och nu måste jag ha olja i lampan här. Vart springer du då och tankar någonstans? Man har nu ju redan. Man har den redan. Det finns inget tankningsställe. Det går inte, om ni inte har oljan så finns det, går det inte i sista ögonblicket att försöka komma åt någonting extra. För om du lever i relation med Gud så gör du det redan nu. Och du kommer därför att bli hemtagen av honom. Det är han som ser. Det är han som vet. Du behöver inte bekymra dig särskilt mycket. Du ska inte vara blind heller för hur tiden är. För det är en ond tid. Så se desto mer på det goda. Det är räddningen. Titta inte, sitt inte liksom om du är ensam hemma och bara gro in allt det mörka som förmedlas. Det kommer över nyheter, det kommer tidningar, det kommer överallt. Syssla inte med det. Ta det med en klackspark. Vet om att du lever i en värld och den här världen är i den ondes våld. Så du kan inte förvänta dig någonting annat. Så varför ska du liksom hålla på spana på djävulen för? Spana på himlen istället. Det är så mycket roligare. Det är så mycket bättre. Och när du gör det tillräckligt så kan det komma någonting från himlen som du får bära ut till ett lidande folk. Det kan bli så att just du får gå och rädda den ungdomen. Det kan bli så. Men inte om du bara sitter och tittar på mörkret, för då har du ingenting att komma med. Hur ska vi då gå tillväga? Om vi tittar i Matteus, nu ska jag ta den sista versen här. Matteus, 10:e kapitlet. Vi drabbades en gång av det onda, många av oss. Det goda gav oss en annan väg och det blir så naturligt för oss att vilja förmedla det, få utlopp för det på något vis. Och då ska vi veta om att det är så viktigt att vi tillhör Guds familj. Våra bröder som för 72 år sedan uppdagades 6 miljoner gasades och dödades ihjäl. Det var våra syskon. Det var våra bröder och systrar. Vi levde inte då någon av oss. Men det är ändå så, för att hos Gud räknas inte tiden på det sättet som vi gör nu. Det var våra bröder och systrar. Vi är inte likgiltiga för det. Men samtidigt kan vi inte ändra det. Det har ju redan skett. Men vi tillhör samma familj som dem. När vi gör så här. Jag talar alltså till oss kristna nu. Om du inte är kristen, se först till att du lämnar ditt liv till Jesus. Behöver du hjälp med det, du som lyssnar på nätet, så står mina kontaktuppgifter på vår hemsida www.sönsgruppens.se. Då ska jag hjälpa dig med det. Men nu talar jag till oss som redan är kristna. Och då står det så här. Matteus 10:32. Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Det här kan vara tuffa ord även för kristna. Vi kan inte förneka Jesus heller. När vi gör det så kommer inte Jesus att bekänna oss inför Fadern i himlen. Så då står vi faktiskt utanför nåden. Vi står faktiskt utanför Guds rikets räckvidd. Vi kan komma tillbaka, men vi ska inte förneka Jesus. Vi förnekar judarnas konung och vår herre om vi gör det. Vi förnekar vår egen familj om vi gör det. Och Gud kommer inte att bekänna sig till oss. Det är hemskt att behöva säga, men Gud är så tydlig mot oss. Inte för att han är ond, utan för att han är god. Han vill att vi i förväg ska veta vad som gäller. Förneka mig inte. För det här gäller. Det är illa att stå utanför Guds rike. Då har du ingen beskydd. Då kommer du att drabbas av samma ondska eller dras med och bli en av dess utövare. Det är lika illa det. Många gånger kan man fundera så här. Vem var det mest synd om? Var det mer synd om de som Hitler mördade? Eller var det mer synd om honom själv? Vad händer efter döden? Vem var det mest synd om? Om vi tror att inte Hitler får vad han förtjänar. Det får han. Om han inte blev frälst. Tänk att han skulle kunna bli frälst, till och med han. Vilken ofantlig nåd. Nu är det ingen som tror att det har skett så, men han har haft möjligheten till det han också. Men förneka inte Jesus inför människorna. Ni behöver inte gå och pracka på er tro överallt. Men när det dyker upp en fråga, stå för att ni tillhör Jesus. Stå för att han är er herre. Stå för det och försök att få det vara sant i ert hjärta om det är möjligt. För det har sån effekt på omgivningen också. Det påverkar folk. Om vi har en tro så ska vi stå för den. Har vi en tro som vi bekänner oss till och sen är vi lite mothög, då börjar vi jamsa hit och dit. Ja, men då är det djävulen som vinner. Och det blir ingen vittnesbörd på människor. Stå för din tro i en svår tid. Det är ett vittnesbörd för människor. För då ser de, de har någonting som bär och håller. Så vill de ha detsamma. Kanske de blir räddad. Bara för att du inte förnekade Jesus. Så det är inte krångligt. Verkligen inte. Ja. Jag hoppas att ni har förstått att det var det här jag ville förmedla den här dagen. Som är judarnas förintelse. Som vi ska komma ihåg. Och jag är en sån, är fullt medveten om att även andra drabbades av Hitler. Men Hitlers plan med förintelsen var, enligt hans egna dekret och skrivna order, den slutgiltiga lösningen. Och det var judarna det var frågan om. Så det är det jag tänker liksom att jag firar, eller inte firar, sörjer. Vad jag vill komma ihåg, det är hur möjligt det är för djävulen att få så många att betjäna mörkret. I tron att det till och med är något bra. Jag vill också påpeka det för er som är rädda för framtiden. Glöm inte bort att det var USA och Ryssland och England tillsammans som besegrade nazismen. Det kanske inte är så farligt. Ens det. Så, men det var Jesus det handlade om i slutändan. Nu är han ju väldigt sent ute, Hitler. Om man försökte hindra Guds räddningsplan, så är han ju väldigt sent ute om man ska försöka döda judarna. För räddningsplanen har redan kommit ut på den här jorden genom dem. Och han sitter idag i himlen och kan inte röra sådana människa. Så det går inte att stoppa Guds verk. Det går inte att stoppa Guds verk. Men alltså, Hitler ville bygga upp tredje riket. Han gick emot Gud. Han gick över alla möjliga gränser. Det finns ingenting kvar. Var det ju ingenting kvar av Tyskland. Fick ju bara om varenda tegelsten fick de bygga upp det från början. Det visar att det är något mer. I Jesu Kristi namn. Amen.